Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
...246 dagar in på året 1961 sändes det första Sportextra på Sveriges Radio. Vi berättade ju i vårt förra avsnitt om hur den klassiska signaturmelodin Mucho Gusto kom till. Den 3 september 1961 startade programmet som lever än idag i Radiosportens regi.
246 matcher i rad i obruten följd spelade målvakten Bengt Andersson för IFK Göteborg fram till han slutade 2007, en svit som bara trumfas av två andra spelare i den allsvenska historien.
246 kan också utläsas 24/6. 1994, Sverige-Ryssland i Pontiac Silverdome i USA, en underbar midsommarnatt. Och starten för den historiska VM-sommaren 1994 när Sverige vände och vann den där matchen. Jag var faktiskt där. Det var minnesvärt, kan man säga.
Mm, man kan det. Dino 246 F1, så hette Ferrari-bilen som blev den sista med motorn monterad fram till att stå som segrare i ett Grand Prix-lopp. Engelsmannen Mike Hawthorn blev också världsmästare i den här bilen i slutet av 50-talet.
246 cm lång är iranien Morteza Merzad, världens nu levande tredje längsta människa. Merzad var poängkung i det iranska lag som vann guld i senaste sommarparalympics i Rio de Janeiro i sittande volleyboll.
246 mål gjorde Wayne Gretzky under sina 8 NHL-säsonger för Los Angeles Kings, dit han gick i slutet av 80-talet i en spektakulär och för många förbjuden övergång ju från Edmonton Oilers, där han blev världens främste ishockeyspelare.
Slaget om Västernorrland brukar de kallas, hockeymatcherna mellan Modo och Timrå.
Eller surströmmingsderby, som Radiosportens Christer Jonasson brukar kalla dem.
Just det, här kommer det ut efter. Sen millennieskiftet har det delats ut 246 poäng i de här matcherna mellan Modo och Timrå i grundseriespel i landets två högsta serier. Och tänk att det är helt lika, 123 mot 123 poäng. Och det lär vara oavgjort även i målskillnad. Osannolikt får sägas.
246 OS-guld har USA tagit i simning, överlägset flest i världen. Noterbart är att Michael Phelps tagit nästan var tionde av dessa guld. Phelps kärleksbombad utav dig, Lasse, för ett par år sedan.
I vilket avsnitt?
169.
Okej.
Okay. Episodnamnet förresten, vill ha det?
Ja.
Lasse lackar lite. Blir det mycket eller lite idag?
Jaha, ja. Ja, det får vi fundera på en stund. Det beror nog på ämnena.
Här i alla fall avsnitt 246
av Sporthuset.
Det heter äntligen på italienska. Kan det vara finalmente kanske? Eller någonting. Det är någon som är efterlängtad som är här i alla fall, alltså. Nämligen
ett lexikon avseende italienska och mycket annat. Jennifer Wegerup, välkommen.
Mille grazie, tack så mycket.
Vad heter det äntligen?
Finalmente.
Ja, men det var så. Fast jag tycker ditt uttal är mer känslobringande än Tommys mer lite staccato betonat.
Italienska ska vara lite så.
Lite känsligt.
Ja, ja. Men efterlängtat kanske då. Atteso.
Atteso, desiderato. Ja.
Det var länge sedan du var med i Sporthuset. Välkommen tillbaka. Och ja, du har ju haft en turbulent tid, kan man lugnt säga, med verkligen mitt i epicentrum av coronapandemin.
Ja, men verkligen. Det är ju en turbulent tid för hela världen, som man kommer ihåg först och främst, med många som sörjer och lider och så. Men visst, även i mitt personliga liv så har det varit en väldigt speciell och intensiv vår, verkligen.
Mm. Som uppdragsgivare framförallt under den här tiden, av Sveriges Television i första hand, eller?
Ja, Sveriges Television i första hand. Så skriver jag kolumner i Expressen varje vecka och även gjort något reportage, men det har varit framförallt SVT som jag har jobbat väldigt intensivt för ända sedan utbrottet i Italien och hela vägen fram till man började öppna upp försiktigt igen.
Och sociala medier. Jag menar, det har ju varit nästan en av de främsta källorna till fakta faktiskt, ja. Jennifer Wegerups konto, då överdriver jag inte.
Tack.
Nej, vi har ju fastnat lite grann i ofta ju prata om när fotbollsallsvenskan ska börja i Sverige. Liksom. Och då har vi också fastnat lite grann i den journalistiken som ju inte alltid har varit den spänstigaste. Därför tycker jag det är kul, vilket jag framförde till dig när du kom här också, Jennifer. Men ändå, jag vill säga det här också. Oerhört stark journalistik. Att, alltså, fakta, sans, balans, men också att vara en människa samtidigt. Och det är svårt, alltså, inbillar jag mig. Och jag är oerhört glad över att ha fått läsa och följa, för du har icke sviktat någon gång från den valda linjen av att sans, balans, fakta, men också vara människa. Imponerande.
Tack. Nej, men inte sviktade, tror jag. Jag är väldigt... Det var någon som sa, nu får du inte tröttna, skrev någon. För det har varit väldigt fin respons från folk. Många har känt att de har känt sig mindre rädda. Och det gör mig väldigt glad. För det har varit ett av mina främsta mål att ge fakta av varken skönmåla eller svartmåla. Det var någon som sa, nu får du inte tröttna. Men det gör jag aldrig. Det är inte jag som person. Liksom. Sen har jag också känt att Twitter och så, det gör jag på min fritid obetalt. Men det här är ju ett historiskt ögonblick. Och jag har känt på något sätt att jag faktiskt, det kanske låter pretentiöst, men ett ansvar. Särskilt i början av krisen när man såg hur mycket fake news som kom och väldigt felaktiga uppgifter. Och Italien var ju först ut i Europa. Många inbillade sig att det låg mängder med människor i alla åldrar döda i sjukhuskorridoren, att det dog jättemånga unga och sådär. Det spred så mycket falska videor och mycket så. Man märker att det är väldigt starka krafter i farten när det gäller fake news och påverkan. Och då kände jag att nu måste jag, som kan italienska och som har inblicken och som kan få korrekta siffror från myndigheterna, ta mitt ansvar och börja försöka berätta vad det är som faktiskt sker, för det är illa nog utan att det överdrivs en massa.
24 februari hittade jag din första tweet, och då var du väl där borta på väg upp mot Lombardiet i Milano.
Precis.
Och då var det 300 fall, och sen en vecka senare 3000.
Ja.
Så var det precis då
det exploderade, då du, ja, så att säga. Och då tror man att smittan har funnits där väldigt, väldigt länge, redan i december, kanske november året innan. Kina har mörkat länge vad som hände, och sen har den funnits i Europa långt innan man visste det. Och just där i Lombardiet har det hänt någonting på något sätt, och har fått en enorm smittspridning innan det väl steg upp till ytan.
Du jobbar också kopplat till Gazzetta dello Sport. Du är ju sportjournalist, alltså ni som inte känner Jennifer, du är ju sportjournalist i grunden på sätt, men glider mer och mer bort från vårt område.
Ja, fast, eller? Ja, men faktiskt så ska vi inte prata om min karriär, men lite snabbt så började jag faktiskt som nyhetsreporter på Expressen.
Ja, det var så.
Okay. Jag var nyhetsreporter i många år och korrespondent innan jag sen kom till Sportbladet i många år.
Just det. Mm.
Men jag tycker det är skönt att kunna säga att vara journalist i grunden.
Mm.
Det är precis det jag tycker du... Alltså att, för sen om du jobbar med sport eller med nyheter eller med så, mm, men att vara den journalist. Och det är det här också, det är nog dags att åka till Lombardiet nu. Vi jobbar med Staffan Heimersson på OBC Sydney. Men den här drivkraften liksom om att där är det problem, där är det rörigt, där är det, dit vill jag.
Ja, men det måste man göra. Det var någon som såg ut klok. Jag skulle åka på en filmfestival i Venedig. Jag tänker absolut inte åka norrut nu. Jag bara, men hur kan du vara hemma? Jag klarar inte av att sitta på soffan hemma. Alltså, man måste ju åka dit där det händer.
Kommer du bli en sån här världsreporter nu som Heimersson och Ulf Nilsson som är liksom alltid, så fort det slår ner en bomb någonstans, då är du där?
Nej, men det finns så många duktiga andra reporter på SVT i olika länder, men jag har ju faktiskt varit korrespondent också, ja, både för Expressen och Aftonbladet i London och Milano och Rom och lite Paris. Jag har alltid velat vara korrespondent. Krigsreporter, nej, för det tror jag inte nu när jag har två barn.
Veckans surr.
Zlatan Ibrahimovic, från det att jag träffade honom i intervjun i Deeply för några veckor sedan när han öppnade för spel i Allsvenskan på sitt lite dimmiga sätt då, såklart, för att hålla alla dörrar öppna. Men precis då när det spekuleras som mest, ska det bli Milan, ska det bli Hammarby, så pang på träningen här nu, så skadar han sig. Och precis nu, det är väl en developing story just nu när vi pratar, så undersöks han. Vad är det för typ av skada? Muskelskada, det pratas om hälsena förut. Han hade hälseneproblem för ett år sedan, vet jag, i USA i MLS. Och hälsenan är ju inte så bra, det brukar bli ett problem när man blir äldre med hälsena som stelnar och sådär. Men du kastar såklart, som den världsreporter du är, så kastas du in i direkt från Gazettan här nu för att Expressen och allt möjligt säkert kring Ibrahimovic och det som hände här nu.
Ja, jag har jobbat lite åt SVT nu framförallt och har mycket kontakt med kollegorna just i Milano på Gazettan. Ja. Just nu medan vi pratar verkar det vara någonting med vaden, höger vad. Som han ju hade ont i även i februari när han riskerade att missa derbyt. Sen får vi se hur allvarligt det är. Han haltade ju av och det såg ut att ha väldigt ont, men det har varit svullet och sådär, så att de har haft svårt att bedöma. Nu får vi se vad undersökningen visar.
Men hur går snacket runt Ibrahimovic i Italien? Du som också har varit inblandad i det mitt i coronan här. Alltså han, precis innan utbrottet, då träffade du honom också ju där borta innan han åkte hem. För nu febras det ju här om Allsvenskan och det febras där om Milan eller inte.
Exakt, och feber är väl ordet. Det är ingen som vet någonting. Jag menar, om man bortser då från coronavården så har ju Milan haft det väldigt turbulent och sådär. Så frågan är ju, när jag pratade med Zlatan senast då i februari efter derbyt, det är klart att han gick tillbaka till Milan också mycket för att han ville få den här stora avslutningen i Europa, lite så som Beckham fick, jag minns när vi var med där med PSG och fyrverkerier och så. Nu har det blivit en fiasko på något sätt med all turbulens i Milan och sen avbrottet på grund av corona, så jag tror att han skulle gärna vilja se den här grand final liksom. Men frågan är om han orkar och vill köra ett helt år till, en hel säsong till i Italien. Beror kanske lite också på faktiskt vad som händer just med coronaviruset, hur tung den italienska vardagen blir, för just nu är det inte så himla roligt att leva där, även om det går åt rätt håll. Det är väldigt stor skillnad mot Sverige, det är inte som vanligt så här heller, men det går inte att jämföra, så jag tror att det beror på många olika saker om vi bortser från skadan. Sen febras det lite kring Bologna och allt det där, men jag tror inte så mycket på det alltså. Det
pratas ju också om det här med att det är ledarförändringar och så i Milan som inte gillas av Ibrahimovic.
Nej, men så är det ju, och Bobban försvann ju och sådär, och vi får se vad som händer med Maldini, men det är turbulent. Milan är ju tyvärr inte, man kan säga mycket om Berlusconi, men han visste ju hur man hanterar media. Det är en helt annan klubb idag som fortfarande har den här självbilden att leva upp till, och de här kraven från fansen, men som helt saknar pengar och resurser att göra det. Så att jag tror kanske Zlatan, han lät det skina lite genom raderna när man pratade med honom. Det är inte bara han som har åldrats, utan det fanns någon slags vemod tycker jag faktiskt redan i januari när han kom tillbaka där, att ingenting är som det var förr, tidens obevekliga gång. Jag tror inte han kanske riktigt har insett hur mycket Milan har förändrats. Det var sådär, det var nästan lite så gråt i luften på något sätt, om du förstår vad jag menar, inom citattecken. Det var så väldigt långt ifrån det jag upplevde när man var där för 9 år sedan, de vann och det var triumf och han var ung och mitt i karriären, och Milan, nu var det lite så som att tågen har gått och klockorna har stannat liksom.
Och om vi utgår från att, för det känns ju som en rimlig teori, att med tanke på Ibrahimovics relativt stora ego, att han vill ha en grand final, det låter rimligt, så är det ju ett mardrömsläge för honom. Han är 38,5 år, det som det är i Milan, det som det är med publiklösa matcher, både i Italien och Allsvenskan, och mycket tyder på att det kommer vara så länge, länge till. Publiklöst alltså. I alla fall om man tittar på Allsvenskan. Så att få den här grand final, jag menar, om man skulle vingla in i Allsvenskan då, eller vingla och vingla, men då är det tomma läktare som gäller. Det är ju inte heller någon grand final direkt.
Nej, och med all respekt för Allsvenskan och Hammarby, så tror jag nog ändå att han hade sett framför sig att den grand finalen skulle äga rum ute i Europa, i just gärna Serie A, som ju har varit hans liga ändå. Paris var ju ändå liksom en avstickare, även om det var en avstickare i 4 år, och eller går inte jämföra, även England, utan Italien har ändå varit, det säger ju Zlatan alltid, han har Italien i sitt DNA, det var där han ville sluta.
Tänk att du slår på Giuseppe Verdis apropå Italien, Aida.
Triumfmarschen.
Slutet av andra akten, va? Och och så drar du upp volymen och så trycker du igång triumfmarschen. Och så sluter du ögonen. Vad ser du framför dig då? Jag lovar, du ser inte framför dig tomhet. Du ser inte framför dig ekande arenor utan en människa på. Du gör inte det. Jag tror att man skulle se kanske The Mets, alltså ja. Metropolitan eller La Scala, jag aldrig varit där. Men ändå, alltså att du ser den utsålda salongen. Du ser de scenen fyllas med allsköns djur och det är elefanter och giraffer och det är alltihopa zebror och det kommer in den ena och kören är större och större och större och de är till sist 200 personer, va? Eller 250 och så slår det upp och det är klart att det blir stående ovationer på det. Där är Ibrahim.
Exakt.
Där är han.
Det är hans nivå.
Det han såklart ska ha. En sån karriär som han har haft ska ju sluta så.
Jaja.
Så jag förstår precis vad. Och det är därför jag säger, när det här beskedet om skadan kom, tänkte jag att han kanske börjar, för det är liksom, nu gäller det att balansera orden här för och verkligen ha citattecken runt det, men är det verkligen fullt värdigt hans karriär att sluta inför tomma läktare, en ekande stadion, och göra ett kanske snyggt mål i och för sig, men du får inte ens fira med dina lagkamrater.
Mm. Nej.
Är det så en sån karriär ska sluta?
Nej.
Nej, det ska du inte.
Jag tänker på det här med skador också i coronatider. Första omgången nu i Bundesliga efter återstarten. 8 rejäla muskelskador på 8 matcher. En per match. Jag har inte exakt siffrorna på det i vanliga fall, men det låter ju mycket. Och då läste jag faktiskt en rapport av en ledande idrottsforskare. Italienaren, ska vi se om det känns bra med uttalet här, Marco Cardinale. Som varit chef för idrottsforskning i Storbritannien.
Skönt namn, heter som en kardinal, det måste jag säga.
Han har varit liksom ansedd
så, blygsamt.
Ja, olympiska sammanhang har han varit ledande forskare inom idrott, och han har faktiskt gjort en lång rapport som jag läste, hur blir komma tillbaka träning efter covid-19, och det egentligen så har han baserat det på, alltså, i alla fall när man inte har spelat mycket matchspel och sådär.
Komma tillbaka i matchspel.
Ja, och då säger han det vi vet är att en minskning av träningen ofta ger avgörande konsekvenser för senor och ligament. I synnerhet styvhetsförändringar som upplevs i just hälsenan in till den här vaden då, apropå Ibrahimovic. Muskler och senor som blir involverade då i höghastighetsrörelser, det krävs en gradvis återgång till aktivitet för att minska skaderiskerna, och det tillvägagångssätt som ska vidtas måste vara mycket individuellt. Så här har vi en problematik som vi inte har pratat så mycket om. Igång i spel här nu bara. Ligor som har panik. Det hinner knappt spelas några träningsmatcher. I många länder har de varit helt overksamma och inte ens kunnat hålla på som man gör i Sverige. Och så smäller det till här och där. Och är man då 38-39 år som Ibrahimovic, så kanske blir ännu tuffare också.
Och det ska ju kompenseras då av att de har 5 byten per match, vilket det såklart inte gör.
Nej, för det är så. Bundesliga har ju också det, och det hjälpte ju inte.
Nej. Så det är klart att det är stora utmaningar.
Vi ska komma ihåg det kring den intervju som vi gjorde då, där att då satt han ju också där med lindad fot. Jag vet inte om det är samma fot. Efter det passet, det första lite tuffare passet med Hammarby, då kommer ut med lindad fot och sa såklart att det är bara en liten känning, det är ingen fara och så vidare.
Det här är ju utslagsfråga när man sitter med frågesporter framöver. Om nu Ibrahimovic slutar, han meddelar att det blir ingen mer, jag lägger ner och jag kommer tillbaka till Hammarby och blir en biträdande sportchef och jobbar med bla bla bla, vad vet jag. Men då är han, vilket var Zlatan Ibrahimovic sista mål? Då kommer alltså svaret vara internmatch Hammarby IK Frej Tele2 Arena i någonting som hette von Yxkulls pokal eller vad det nu var för.
Men inte fick heta det.
Men inte var en match, ja. Det var sista målet. Ja. Det är ju lite kul.
Nej, det kommer inte bli så. Det kan inte bli så.
Så hur blir det? Vi kommer ju klippa ut det här då i framtiden. Så här trodde Wegerup.
Ja,
hur blir det?
Jag tror att han kommer nog bli borta ett tag, men jag tror att han är en så envis person. Han vill inte att det ska sluta så här. Så jag tror inte att det var det sista målet.
Och var slutade?
Jag tror och vet att han vacklar mellan att han kan ha ett rätt trevligt liv i Sverige och hänga lite med Hammarby och familjen och vänner och allting. Men så som jag känner Zlatan, om inte detta är mycket allvarligare än vad det verkar just nu medan vi pratar, så kommer han att göra en säsong till i Italien.
Jag vet vad jag tror? Falkenberg borta. Det blir sista, men det vore väl något för dig.
Nej, men du vet, alla säger Falken det till mig, men jag är ju inte FF.
Nej, just det, du gillar inte.
Nej, jag spelade ju Böljan alla år. Nej, FF är de vi skulle slå i derbyt. Så att,
då håller du på Varberg alltså då, vilket måste vara
nu typ menar du? Ja, jag spelade basket i Varberg. Min pappa jobbade där, vi pendlade dit. Men det hade varit en dröm att se Böljan i Allsvenskan, men det kommer aldrig hända.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, det är återstart. Idrotten öppnar upp så smått runt om i Europa. Jag såg att Svenska Friidrottsförbundet skrev ett ganska skarpt brev till Riksidrottsförbundet och frågade dem: hallå, när ska vi få börja tävla? Är det bara fotbollen som har möte med Folkhälsomyndigheten eller? För det är väldigt mycket fokus på just allsvenskan, men det är faktiskt fler idrotter som vill komma igång. Och Serie A, där, men du, när vi har pratat tidigare, så säger jag, med tanke på att sett ut där, La Liga, det kommer ta jättelång tid, men de ska igång. 13 juni utsatt datum, trots det här med över 30 000 döda, eller om det möjligen är 50 enligt de senaste rapporterna i covid-19. Hur går diskussionen där kring att återstarta idrotten?
Den är väldigt livlig och vi får se om de startar eller ej, det tror jag när jag ser det. Det går fram och tillbaka. Det finns en enormt stor vilja att starta. Det finns också väldigt starka ekonomiska incitament som vi pratar om, bortsett från de sportsliga. Men det finns också många som inte vill börja spela. Det är allt från enskilda personer som är rädda till att du har till exempel Atalantas supportrar, många i Bergamo, som ju är den värst drabbade staden av alla. De har ju över 400 döda någon vecka. Man fick köra kistor med militärfordon till andra städer för att stadens krematorier var alla fulla. Så hur ska vi kunna tänka på fotboll när våra döda fortfarande knappt i jorden? Så du har väldigt starka känslor. Men det svåra är ju att för att kunna starta, det här kanske inte kommit fram så mycket detaljer just här i Sverige, är ju att det rigorösa föreskrifter för klubbarna, och vissa protesterar med att det här är helt orealistiskt hur de ska kunna få till det här i vardagen. Hur de ska duscha, hur de ska äta, hur de ska röra sig, och det gäller inte bara spelarna utan alla, just från bollkalla till alla, hur dags folk ska komma till arenorna, några ska komma tid på morgonen, och sen det får bara röra sig x antal 100 personer inom varje zon som arenorna kommer att delas in i. Spelarna ska inte få trycka på hissknappar. All mat ska vara inpackad i plast, även till domarna. Alla pooler ska tömmas, sådär, de här små poolerna då i omklädningsrummen. Många säger, är det realistiskt att utöva fotboll under de här premisserna?
Vad tycker du?
Jag vet inte, jag vill att ligan ska komma igång. Det jag hoppas och tror, och nu pratar vi om ett mycket större perspektiv än fotboll, är att vi måste släppa taget om rädslan, vi måste börja leva. För jag tror på riktigt att det går illa annars på en helt annan nivå om du bortser från pengar. Men också mentalt. I Italien man börjar kunna se till exempel självmord och depressioner. Hur länge ska vi kunna fortsätta leva i det här nödtillståndet? Det tror jag är en mycket större och allvarligare fråga. Så jag hoppas och tror att man, som sagt, att det fortsätter gå åt rätt håll med smittan och att vi alla långsamt måste börja inse att vi måste lära oss att leva med det här. Och på ett annat sätt och ett mer normalt tillstånd än det som är idag.
Men alltså i Sverige, så är, och det här har ju fotbollen haft så otroligt svårt att acceptera. Vad de har slagits för, att fotbollen är viktigare än allt annat. Och i Sverige så är det en myndighetsfråga. Och det har de haft så omåttligt svårt att begripa. De gav sig ju inte för de fick ett möte med Folkhälsomyndigheten, men då fick de träffa jurister och då var de förbannade på det. Varför kommer inte Folkhälsomyndigheten med viktigare personer än bara jurister? Min syster som är gammal högchef i Försäkringskassan sa, de där juristerna är rätt bra. Nej, men alltså fotbollen har haft otroligt svårt att acceptera detta. Men i Sverige är det en myndighetsfråga, vilket innebär att Folkhälsomyndigheten pratar med Riksidrottsförbundet. Och jag blev glad när jag hörde att friidrotten nu har undrat, varför får vi inte komma igång? Vad händer?
De omnämnde ju också fotbollen i sitt brev till Björn Eriksson. Nämligen att är det bara fotbollen som diskuterar?
Exakt. Likaså ridsporten har också hört av sig och sagt, vad är det som gäller här nu? Och andra idrotter som vill igång, jag menar de här som står på varsin sida med ett nät, tennis, bordtennis, orientering ute i friska luften och så vidare. Det finns ju mängder med idrotter som undrar, varför lirar vi inte? Varför får vi inte tävla? Varför kör vi inte igång? Och då menar jag så här att den frågan hanteras av Folkhälsomyndigheten, har sagt hela tiden. Vi kommer i slutet på maj, tidigt i juni, meddela vad som gäller för Sverige i sommar.
Alltså... Men det som blev lite provocerande för fotbollen, och det kanske var lite olyckligt uttryckt utav den gode Tegnell. Det handlade ju om att fotbollen är ju ändå en yrkeskategori. Det är ju det som svensk elitfotboll har pratat om, en yrkeskategori som behöver utöva sitt yrke, för annars kommer det kollapsa alla klubbar och så. Och när då Tegnell sa att vi ser över fotboll och andra sommaraktiviteter, ungefär som att kasta frisbee och sådär på stranden, det kommer vi se över här så småningom. Det väckte ju ont blod i svensk fotboll. Vi är lite mer än en sommaraktivitet där man strosar runt och seglar och sådär, utan vi är en yrkesgrupp. Det var ju det de påtalade och var väldigt tydliga med, att vi tycker inte att det känns alltså okej att man stänger ner en yrkesgrupp. De menar ju på att det här är nödvändiga resor att kunna åka mellan för oss, inför tomma läktare såklart, och att smittspridningen borde vara minimal. Jag såg Gunilla Lindberg också, generalsekreterare i Sveriges olympiska kommitté och mångårig höjdare IOK också, sa ju Sveriges Television i söndags att det känns som att vi måste komma igång nu. Det låter inte som att alla inser hur viktig idrotten är. Den i sig är ju inte smittbärande. Jag brukar tänka när jag åker förbi restauranger där folk i princip sitter i knät på varandra. Är det här så mycket bättre än en idrottstävling under kontrollerade former utan publik?
Jag håller helt med dig, och jag tror också att det är väldigt viktigt att återkomma till det mentala. Jag känner själv att jag är lite låg, för det har varit så intensivt och nu har jag lite mindre att göra med jobbet. Det finns ingenting att se fram emot. Vi får inte vara med på barnens skolavslutning, vi får inte vara med på deras skoldag. Alla turneringar tjejerna skulle spelas, bland annat Gotia, min äldsta dotter, är inställda. Inga mästerskap, inget OS. Sporten är ju viktig för väldigt många människor, och jag tror att det är väldigt viktigt som du säger att ha saker att se fram emot, och det kanske inte är bättre att sitta på en restaurang och äta och dricka vin, även ur hälsosynpunkt. Det finns ett större perspektiv, inte minst hur folk kommer att må inombords ju längre det här fortsätter.
Och imorgon fredag när den här podden kommer ut så ska det komma ett besked. Men det är lite komiskt då nästan, för då kommer ett besked om allsvenskan. Så fort det är möte där med Folkhälsomyndigheten så är det någon som ropar om allsvenskan. Men det är egentligen, borde handla om all idrott nu.
Ja, det gör det också. Ja, exakt. Allt annat är bara påhitt av fotbollens företrädare. Mm. Alltså fotbollen har skött det här irriterande dåligt. Och det Gunilla Lindberg säger, det håller jag med om. Nämligen, varför skulle inte en friidrottstävling kunna avhållas? En Grand Prix-tävling på Sollentunavallen. Mm. Likväl som du ska spela allsvensk fotboll. Eller damallsvenskan. Vad är det för skillnad? Mm. Ingen är svaret. Vilket innebär att Riksidrottsförbundet har ju kallat till möte med samtliga specialidrottsförbund i slutet på veckan för att gå igenom mötet med Folkhälsomyndigheten. Det kommer ju vara ett beslut som gäller all idrott. Istället går fotbollen ut och säger 14 juni, då ska allsvenskan starta. Vi ska ha möte med Folkhälsomyndigheten och det är SEF som ska vara med. Elitfotboll, dam får reda på att vi träffas, men de är inte lika mycket värda. Fel.
Okej, vi kan nästan räkna med, tror jag, att imorgon så kommer någon slags öppningsbesked för idrotten. Men det här med publik. Hur lång tid tar det innan det är full publik igen på idrotten runt om i Europa, i Sverige och sådär? Det vill säga ståplatspublik, läktarkultur och allt det här som är stort både i Italien och Sverige. Hur lång tid tar det? Pratar vi 3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år?
Det beror helt på hur det går med smittspridningen för det första. Och antalet smittade och döda, framförallt i höst, kommer många länder vilja vänta in. Och sen beror det på från land till land.
För just ståplats är ju problematiskt, där man står på varann mer eller mindre.
Det kommer finnas, tror jag, en ryggmärgsreflex i att stoppa smittspridning. Vi vill inte ha, oavsett egentligen hur viruset, det kanske går ett år och det har varit lugnt, men jag tror att då ser jag framför mig social distansering som en grund i väldigt många sammanhang. Man kommer prata om det, inte minst i kulturella evenemang, om du ska gå på en operaföreställning, teaterföreställning, så du kommer få sitta så en ledig stol intill, och så, det vill säga du halverar besöksantalet. Jag tror det kommer vara samma sak när det gäller idrottsanläggningar. De kommer öppna för publik, men man kommer prata om att du får vara, jag hörde IFK Göteborg i fotboll förresten, apropå, det finns ju mängder med goda idéer inom fotbollsrörelsen, som sa det att, men om det blir så att det ska öppnas och det ska vara social distansering, då flyttar vi till Stora Ullevi. För då höjer vi publikkapaciteten i grunden liksom och får tillbaks. Mm. Alltså då kanske det är en tredjedel av 40 000 då som får komma in och titta.
Medan AIK, var det Björn Westerström som sa att det är inte aktuellt för oss, det är antingen eller.
Ja, alla eller ingen, sa han. Jo, men det är ju en vanlig biljettförsäljningshistoria. Mm. Friends Arena är ju rätt stor. Om du utgår från 50 000 åskådare och så får du sitta med en ledig stol intill, så blir det rätt många ändå. Mm. Däremot tror jag ståplats...
Var det ett smart uttalande?
Nej, men jag tror inte
alla eller ingen.
Ja, det är väl bra att han ser att alla våra medlemmar är lika mycket värda, men däremot är det ogenomförbart, därför att om det blir tillåtet att ta in publik på evenemanget, ja, då kan ju inte klubben säga att vi vägrar ta in publik.
Ja, det
då kommer ju medlemmarna säga så här, men herregud, det är ju vi som äger klubben.
Exakt, det jag menar. Ja.
Vi vill nog faktiskt gå och titta på vårt lag. Ja. Så det är inte omöjligt, va. Men däremot så var ju tanken god att vi tycker att alla är lika mycket värda, men det är ogenomförbart.
Men en viktig grund för den här ståplatsdiskussionen, det kommer flera undersökningar nu, till exempel Champions League-matchen mellan Liverpool och Atletico Madrid. Mm. De har kommit fram till den här Edge Health som analyserat siffror från NHS. 41 dödsfall kopplas till den matchen. Och apropå ditt område där, får säga så, där du var tidigt då, Atalanta-Valencia, Champions League-möte 19 februari, bidrog starkt till smittspridningen i staden. Jag har varit en analys. Ytterligare en i, det var någon festival, en galopptävling då, 250 000 åskådare i England. 37 dödsfall kopplas till festivalen. Alltså de här typen av siffror, att det också skapar en oro kring att öppna upp ståplatsläktare för lång tid framöver.
Ja, det gör ju det. Nu, de engelska siffrorna kan jag inte, och det är ju säkert så, det har man ju pratat om den här matchen, att smittspridningen ökade. Däremot ska man fortfarande då minnas, och med all respekt för alla människoliv är värda att sörja, att om man säger så kan man lätt få bilden då att jag vet inte hur många det var du sa nu igen.
Ja, som, 40 eller sånt där.
Mm. Och att det har dött en massa unga supportrar.
Ja, det var inte
matchen.
De som stod där som dog.
Nej, man ska fortfarande komma ihåg det, att Italien som har då över 32 000 döda, så är det 1,1% av dem som var under 50 år.
Och det är klart, det var ju inte 41 personer som var på matchen, som, utan det kan ju ha varit människor som har blivit smittade och kommit hem och smittat andra som har haft under och så vidare och så vidare. Men så länge det finns den här typen av trådar att finna, så tror jag det blir en diskussion där det är mycket, mycket lättare att säga ja, ni får spela, ni får ta in publik, men det är social distansering som gäller och x antal andra regler. För att det finns en oro.
Svensk fotboll framförallt är ju oerhört stark vad det gäller publikkulturen. Undrar om inte, om man tar relation mellan vad det är för nivå på publiken i Allsvenskan och det tryck på läktarplatsen i förhållande till vad det är för nivå på fotbollen, så är den ekvationen kanske det som är mest fördel publiken av alla fotbollsländer i hela världen. Så det är ju väldigt många som lyssnar på Sporthuset som undrar, när kan vi fylla upp ståplats igen? Och frågan är vad det går att räkna med där. Alltså är det, för jag menar, jag ska ju sända fotbollsallsvenskan och jag räknar iskallt med att det kommer inte hända den här säsongen i Allsvenskan att vi får någon ståplatspublik överhuvudtaget, om det håller på fram till december.
Så länge de antikroppstesterna redovisar de resultaten som är gjorda nu, så kommer nog den svenska rekommendationen om social distansering vara kvar ganska länge, tror jag.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Vi finns på Twitter @sporthuset, och vill ni ha uppdateringar kring läget vad det gäller corona runt om i, ja, kanske framförallt Italien, då är det Jennifer Wegerups konto som gäller. Eller?
Alla är välkomna.
Sporthuset podcast heter vi på Instagram, och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Det har ju rasat in tips på sportfilmer och serier senaste veckan efter att vi hade uppe det i både avsnitt 244 och 245. Nu gör vi så att eftersom vi fick finfrämmande här i form av Jennifer, att vi pausar det till avsnitt 247, alltså nästa avsnitt. Då dundrar vi vidare med filmer och serier. Vi har haft böcker tidigare också, biografier under ett antal avsnitt. Apropå saker som man kan göra i möjligtvis något mer stillsamma coronatider.
Eller semestertider till sommaren.
Ja, precis.
Det blir en regnig dag.
Men vi kan väl passa på när du ändå är här, Jennifer. Det blir ju väldigt mycket amerikanskt och engelskt vad det gäller sportfilmer och serier. Och så här. Finns det någonting från Italien och övriga Europa så där, när det gäller filmer och serier inom sport?
Bra fråga. Jag har inte haft tid att titta på ett länge. Jag har bara varit i jobb. Men vad var det jag såg? Jag hoppas inte minns fel nu, men någon slags dokumentär om Lentini.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg honom? Mm. Som var sån rising star och sen var med om den här bilolyckan och allting försvann. Och den kände jag att den där måste jag kolla. Jag har inte hunnit kolla den än. Det är många som sa att den ska vara väldigt bra. Och sen hade han, detta är då inte skvall utan detta kan man säga i en podd, en affär med Toto Scilaccis fru Rita. Aha. Och ska köra till henne efter någon match på natten. Dagen innan har han fått punktering på ett av hjulen på sin lilla sportbil. För mig att det var en Porsche, inte säker. Och då har man ju satt på sånt där litet reservhjul, men det kan ju liksom inte blåsa på om, utan det kan ju bara köra till verkstaden ungefär. Men han är ung och livet leker och han ska till henne liksom. Så han drar iväg på motorvägen från Milano till Turin och blåser på över 200 km i timmen, och då går ju hjulet till sist.
Mm.
Det är en oerhört allvarlig olycka, han var nära att dö, och där tar karriären slut. Jo, försökte göra comeback några gånger.
Han spelade i?
Toro, bland annat Torino, sen för mig att han var på lån till Ancona, sen kom han till Milan och var det stora framtidsnamnet, den stora stjärnan, otroligt hyllad, och sen så blev det en så olycklig vändning på alltihopa.
Scilacci, skyttekung VM 90, va?
Salvatore.
Ja, med VM90. Och sen var det ju en väldigt tragisk. Han och Rita Schillaci, de var ju liksom Italiens framgångsrika, vackra unga par. Och du vet ju hur det är. Man tror att det där som händer andra kommer aldrig hända mig. Och sen händer de, och det slutar med att hon tältade utanför deras förra hus. För att hon ville inte att det skulle säljas. Och ekonomisk konkurs. Och han är en ny kvinna. Ja, väldigt tragiskt alltihopa.
Ska Schillaci till olyckspåsen eller? Som inte
jo, nästan, för att han blev väl skyttekung på, det gjordes ju nästan inga mål i VM90.
Nej, just det.
Han måste ju,
han gjorde de enda målen.
Han gjorde tre mål eller sånt där och var en skytteligan. Ja.
Nej, och jag skulle intervjua honom någon gång inför något mästerskap, om det var för 4 år sedan eller något sånt där. Och då pratade man hans agent och då sa, då skulle vi få punga upp x antal tusen eftersom han i stort sett inte tjänar några pengar. Och då sa vi nej, vi köper inte intervjuer. Men det säger lite också om hans läge i livet. Så. Ja. Och det, ja, men det är så som livet är. De var unga, vackra, bäst. De flög med Gianni Agnellis helikopter till Rivieran över helgen och sen... Ja.
Sen var det något annat.
Mm. Olyckspåsen aktiveras ju efter coronan.
Okay.
Vi får se när.
Lentini kan ju om inte annat ligga i olyckspåsen. Den saken är ju klar.
Ja. Tack för det lilla tipset, Jennifer. Men mycket mer nästa vecka alltså. Tack den här veckan till alla som hört av sig om vårt intro. Det var kreativt som tusan. Lennart Skott, Rickard Zetterström, Åsa Johansson, Kristoffer Fransson, Mikael Häggström, Anders Fyr, Linus Berglund, Anton Boström bland de som hörde av sig. Även den olympiske höjdhoppsmästaren Stefan Holm hörde av sig. För han, när, du vet, vi hade ju honom med för några avsnitt sen, Lasse. Och du vet, det här med siffror...
Det kommer jag ihåg.
Ja, och det här med siffror så, han ger sig ju inte.
240.
För nu blev det ju motivation från honom. För vi hade ju 245 förra avsnittet. 245, Javier Sotomayors världsgård. Då sa alla, nu är det slut på höjdhoppsnoteringar. Mm. Äntligen kanske några sa till och med. Mm. Men nu har ju Stefan gett sig tusan på att han ska hitta någonting varje. Så det blir spännande att se hur han löser det här. Han hittar ju nu till att börja med att 246 centimeter var höjden som Javier Sotomayor rev ut sig på när han blev världsmästare i Stuttgart 93. Obducenterna, gruppen, logpunkarna från Lisellsjön, de hade det här med Formel 1-bilen i början. De har också en fråga som kan vara intressant för oss som jobbar med ord och en förändring som har skett under de senaste decennierna. När är man enligt er i sportmedia proffs? Under lång tid så verkade proffs, skriver obducenterna, endast betyda spelare i lagidrott som spelar för en klubb utanför Sveriges gränser. Han eller hon har blivit proffs, fått ett proffskontrakt. Det sades långt efter att även svenska spelare börjat få betalt och därmed blivit professionella och slutat sina vardagsjobb. Den sista spelaren till exempel i Brynäs, ska visa att de är Brynäs-supportrar, som hade jobb vid sidan av var Tommy Melkersson, rörmockare. Men Janne Larsson, som efter att ha slutat sitt jobb på Eriksson i Gävle hade hockey som betalt jobb, han blev inte proffs förrän han flyttade till Lugano och fick ett proffskontrakt. Det värsta exemplet är nog ändå reportaget i Sportspegeln, det här är bra, om en dag med Sveriges enda hockeyproffs i Australien. Det visade sig i reportaget att inte nog med att vederbörande inte fick något betalt för att spela, han fick till och med lösa inträde i sina egna träningar och matcher. Men proffs, det var han. Till och med utlandsproffs. Varför man nu ska behöva lägga till den extra benämningen för hemlandsproffs verkar ju vara en obefintlig företeelse.
Ja. Bra spaning. Ja, det är bra att man får pröjsa för att komma och lira. Det tycker jag.
Men det blev ett begrepp då från när vi, alltså om vi tar fram till 90-talet kanske då, att när man flyttar utomlands och spelar, då blir man proffs.
Då blir man proffs. Men ibland, alltså all journalistik innehåller ju tyvärr klyschor som man ska passa sig väldigt mycket för att använda. Jag kommer ihåg faktiskt när jag började på Expressen så fanns det ett klyschlexikon som vi brukar få höra varandra. Och det var jätteroligt och väldigt nyttigt. Så här, hur gick ambulanserna? Ja, i skytteltrafik. Så det får du inte skriva. Får inte skriva rå våldtäkt. Alla våldtäkter är råa och så vidare. Och i sporten så är det mycket så också. Något som folk ofta säger så här, superlativen och haglar. Och då är det så här, bra, stark, duktig, det är inte superlativer. Så att, bollen gick som på ett snöre. Så jag skulle vilja hävda att proffs är bara en sån här slentrian. Det är mycket så att man slarvar med språket helt enkelt, framförallt.
För alla spelare, om vi tar i Allsvenskan och Svenska Hockeyligan, är ju proffs. Om vi är på den nivån. Kommer, ja, vi till Damallsvenskan och så, då är det mer tveksamt.
Ja, alla är det fortfarande inte tyvärr.
Nej.
Men alltså utlandsproffs tycker jag det sägs rätt ofta. Det vill säga han eller hon blir proffs i utlandet.
Mm.
Utlandsproffs. Det vill säga de är proffs här också, men nu är proffs i utlandet.
Ja.
Ja. Ja, men jag tycker det är en intressant diskussion och väldigt viktig faktiskt. Språk betyder väldigt mycket. Mm. Och idag när man skär ner på resurserna inom journalistiken så kan det lätt bli lidande. Men det är väldigt viktigt. Jag kommer ihåg ibland har jag suttit så här frivilligt och hjälpt yngre kollegor, och det var någon som skrev så här: han dog tragiskt. Och så jag så här: nej, stryk tragiskt. Ja. Han dog. Han var ju säker på att det inte blir lite mindre målande då. Jag bara, nej, jag är säker på att det blir mycket bättre.
Men jag tänkte på när Lars-Gunnar Jansson fyllde år, så tog vi ut lite klipp som du och LG hade jobbat med på Radiosporten, olika referat. Och då var det bland annat när Djurgården vann SM-guld i ishockey, det var 1991. Kan det vara den första SM-guld hockeyn ni gjorde 1991, du och LG?
Ja, det kan det vara. Ja,
och då så räknade du upp alla svenska mästare efteråt. Och det var ju ganska kul, för då hörde man, där någonstans gick brytpunkten. Då var det så här: Magnus Jansson, student, Jens Öling, rörmockare. Så du drog alla de här banktjänstemannen, dun, så där. Så det var verkligen
annan. Det var överraskande. Jag trodde faktiskt att det var moderklubbarna som skulle dras där.
Ja, men det gjorde du också.
Jaha, också.
Ja, så det var väldigt lång, det var väldigt lång drapa.
Charles Berglund, rörmockare, IFK Tumba.
Och jag måste säga, jätteroligt, när jag spelade fotboll i Böljan just, så hade vi ett programblad, och där bytte man bara mittenbladet då inför varje match med laguppställningen. Resten var ju förtryckt hela säsongen. Och vår damtränare då, han var supertrevlig, rolig, Anders, han var just rörmockare. Men då hade de tyckt fel, så han hade fått herrtränarens yrke, så han var ljugt. Så han var adjunkt en hel säsong, och han sa så här nöjd, Anders, han bara, fan, det till har kommit upp sig.
Ja, för det stod ju alltid programbladet,
ja,
om igen, eller?
Ja, just det. Ja, det var tydligen så då. Det kommer jag inte alls ihåg.
Oerhört många var ju försäkringstjänsteman och sådär.
Ja, det var ju samarbete.
Alltså, hur många timmar jobbade de egentligen?
Nej, ja, precis. Eller? På planen istället.
Förstå vad konkurrenskraftigt det var att komma ett erbjudande om att spela i just den här klubben, i det fallet Djurgården Hockey då. Så har du ett samarbete med Folksam eller med Skandia, eller vad det nu kan ha varit för försäkringsbolag, som ju tar hand om dem och liksom mer än halvtid säkert. Så det var ju otroligt starkt sponsringskontrakt det, givetvis.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
La bomba d'amore.
Och den bästa panos jag någonsin fått. Tack så hjärtligt.
La bomba d'amore. Vi måste göra om den här gingen. Den ska ju heta La bomba d'amore, ja, såklart.
Och det ska handla om skrällen. Det var det som stod på lappen förra gången, nämligen. Jag tänkte säga så här. Det är ju nästan bland det läckraste som idrotten har att bjuda på. Därför att det är ju någonting som inte är väntat när det blir en skräll. Och det är det som gör idrotten så fascinerande, så härlig och så lätt att verkligen vara kär i. Om det inte är så att du är på den förlorande sidan. Exempelvis så tycker vi ju att det är härligt när Sverige hämtar upp 0-4 till 4-4 mot Tyskland i Berlin. Men vi är inte lika entusiastiska när Sverige förlorar mot Vitryssland i OS i Salt Lake City 2002. Bara för att plocka två stycken bara i luften så här. Och det som hände var, Tommy, att vi på vårt Twitterkonto, så bad vi om, ja, vad är skräll för dig? Säg, alla fick säga sin skräll i någon. Så, och du rasade ju in förslag och idéer och känslor och så vidare. Och då tänkte jag så här, det bästa sättet att hylla skrällen är ju faktiskt att här berätta om vilka förslag som kom in. För det är ju vad alla och en var, alltså det var mängder. Jag har bara tagit ut, ska få vara med här, Tommy. Jag har nämligen tagit ut...
Utskrivet och allt.
Ja, utskrivet här, så du ska få hjälpa mig med att gå igenom det här. Men sen tänkte jag dessutom göra så här, förstår ni, att jag har gjort en liten avhandling här.
Ser jag
det,
ser
för
det.
Du ska få ett ex också.
Åh, vad fint.
Nämligen...
Påminner om den italienska forskaren som gjorde avhandling om skador i covid-19.
Cardinale.
Ja, Cardinale. Ja,
om jag här hädan efter får gå någonting åt kardinalhållet till, jag är tacksam. Men här har jag alltså gått igenom vad en skräll är någonstans språkligt egentligen. Och om det är positivt eller negativt med en skräll eller inte. Men innan vi tar det så kan vi väl bara läsa igenom dem där. Ja, du får ett ex här också.
Tack.
Ja, för att vi ska dividera om sida 1 där, för det är nämligen vad det handlar om. Men vi väntar med genomgången. Men vi tar, det här är alltså förslagen från lyssnarna. Du får börja, Tommy, där. Förslagen från lyssnarna. Några av förslagen från våra podcastlyssnare om skrällen som de uppfattar.
Vi börjar med det som är insänt av Simon Semberg. Det är ju han som var Det är en aktad hockeyjournalist för detta.
En tung pjäs.
Ja, och sen också i internationell ishockey. Simon Sandberg som har skickat in Sovjets seger mot Team Canada 7-3 1972. Match 1 i 8 matchers serien. Var inte det som kallades rendezvous eller något sånt där, de där matcherna. Enorma matcher som föregick egentligen Canada Cup.
Ja, mera skrällen här. Mikael Ljunggren. Damkronorna seger över USA efter straffar i semifinalen i OS i Turin ishockey 2006.
Och nu kommer det flera från obducenterna. Vi känner till dem sedan tidigare. De är aktiva. Rulon Gardner som rullade självaste Alexander Karelin i OS-finalen i Sydney 2000 i brottning. Karelin som jag har varit obesegrad i många, många år dessförinnan. Och den här grejen, jag tror det var 1990, då Buster Douglas knockout vann mot Mike Tyson som precis som Karelin ju hade varit obesegrad under lång tid.
Mats Jonsson får representera flera som har föreslagit Grekland Europamästare i fotboll 2004 efter finalvinst mot Portugal.
Peter Rosmark, vi kärleksbombade för en tid sedan Mats Wilander. Han vann ju som 17-åring helt osidad franska öppna mästerskapen 1982. Rosmark också om John Hyglins guld på 10 000 meter vid skridsko OS 1968. Och Cassius Clay, sedermera Mohamed Alis världsmästarbälte i tungvikt då han vann mot Sonny Liston 1964.
Andy Törnqvist hade så många så blev nästan härligt anfådd av att läsa allihopa. Men ett par av dem var Robin Söderlings seger mot Rafael Nadal i franska öppna 09. Det är flera som har haft den. Danmark missade huvudrundan i EM i handboll här förleden. Han skickade ett helt klipp där förresten, Andy.
Tompa, och det är inte jag Tompa utan en annan Tompa. HV71s första SM-guld 1995. De ju kom långt ner i serien, kommer jag ihåg, och besegrade seriesegrarna i kvartsfinal och sen tog sig hela vägen och vann guld. Och sen har HV på tvärtom då förlorade i 4 raka kvartsfinaler då de var favoriter i guldet mot AIK 2011.
Och vad många det är som har föreslagit Steve Bradbury, short track OS 2002. Alla andra ramlade. Han var den enda skridskåkaren som klarade av hålla balansen. Anneli Sandelin Blomqvist, Andreas B 1897. Det var många som föreslog det.
USA, Kina, Korea, Kanada, Australien i avhäng. Amerikanen åker ut, alla åker ut. Bara australiensaren, femman, står på benen in i mål. Ostörd av alla åker han in faktiskt som etta över mållinjen. What a mess som det heter på det här förhållet.
Och Leicesters vinst i Premier League, den var ju enormt överraskande 2017. Måns Karlsson tipsar.
Daniel med Speedway Eskilstuna Smederna, ja, som vann SM-guld 2017. 40 års väntan.
Anneli Sandelin Blomqvist och Rune Hedberg inne på Leksands överraskande väg till svenska hockeyligan då de besegrade Modo i match 7 2016.
Och PG Fahlström har ett par EM i fotboll, vinsterna för Danmark 92, och han är inne på Grekland 04 också. Och sen säger han så här, en skräll av bibliska mått, säger PG Fahlström. Det är ju Davids seger mot Goliat, och det måste man hålla med om.
Mikael Häggström hade flera, som till exempel då idrottshistoriens största bomb, Bob Beamon 8-90 OS 1968 i Mexiko. Och sen ett antal olika VM-resultat som skrällar från Häggström. VM 50, USA besegrade England. VM 66, Nordkorea besegrade självaste Italien.
Och till sist är det Fredrik Ahlberg som säger att den största skrällen någonsin är Miracle on Ice. USAs seger i Lake Placid OS 1980 mot Sovjetunionen. 28 seconds. The crowd going insane. Karlamov. Shooting it into the American end again. Morrow is back there. Now Johnson, 19 seconds. Johnson over to Ramsey. The Legionov gets checked by Ramsey. McClanahan is there. The puck is still loose. 11 seconds. You've got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow up to Schultz. 5 seconds left in the game. Do you believe in miracles? Yes! Det är alltså några utav alla de som, det finns ju mycket som helst, vi kan ju hålla på ett helt poddavsnitt till och bara prata om detta. Men grejen är så här, och det var den funderingen jag fick, vad är en skräll? När du kontaktade mig Tom och sa, kan inte du kärleksbomba skrällen, så vad är en skräll? Är det positivt eller är det negativt? Är det plus eller är det minus? Vad är det som gäller?
Det är positivt.
Eller hur? Mm. Och då har jag nämligen kollat upp det här med vad skräll, och då säger man så här, ja, skräll är plus. Och motsatsen till skräll är debackel. Men då tänkte jag så här, rätt många säger att en skräll är en överraskning. Rätt många andra säger att en skräll är en sensation. Och därför har jag tagit fram det här manusbladet som talar om för oss hur vi språkligt ska se på detta. Från normalresultatet, om en vinst kommer och är glädje för och är oväntad, så är det först och främst nivå överraskning. Därefter kommer skrällen. Och är det en jätteskräll, nåja, men som man kan plussa på lite mer, då är det en sensation. Och det absolut största av allt, det är miraklet. Mm. Och ett mirakel, det är USA slår Sovjetunionen Lake Placid. Det är liksom så obegripligt, så då är det ett mirakel. Och sen åt andra hållet neråt då, så är motsatsen till mirakel katastrofhuselt.
Det är ditt uttryck.
Ja!
Det är du som har myntat det.
Äntligen fick jag chansen. Ja. Ingen annan i hela världen har jag hört använda uttrycket katastrofhuset. Mest därför man inte ska använda uttrycket katastrof apropå sportklyschor i sportspråket. Katastrof är tråkigt. Men motsatsen till mirakel är katastrofhuset. Så det är ytterligheterna. Motsatsen till skräll är debakel.
Katastrofen är ett faktum! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17:36. Det är fullständigt otroligt! Ett skott från mittzon tappas in av Tommy Salo. Tommy Salo tappar in pucken. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2:24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset!
Och var det fiasko då, undrar ni? Ja, det är när det är sensationellt bra, då är det ett fiasko för de andra.
Sant.
En typisk gräll, det var ju apropå Sverige och Italien i detta poddavsnitt Sverige och Italien, när Sverige ändå slog ut Italien och tog sig till det senaste fotbolls-VM.
Exakt. Jag var på plats, det var väl ni också säkert, både på Friends och sen på San Siro. Mm. Och då jobbade jag faktiskt för Gazettan, för det var en sån period jag hade sagt upp mig från Sportbladet och inte börjat för SVT och Expressen igen. Så jobbade för Gazettan och intervjuade Jan Andersson. Så jag tror att Gazettan var nog ändå en av få tidningar som lite hade anat i Italien att det skulle kunna bli en skräll. De gjorde ett uppslag då när Janne sa "Nono Italia, nono paura, Italien, jag är inte rädd." Så att de darrade ändå lite i knäveckan även om de inte riktigt kunde tänka sig det. Och det var ju, där snackade vi katastrof för dem som land och fotbollsnation. Men också, jag minns, de hade redan sålt in, de var så säkra på att gå till VM att de hade sålt in annonser för miljoners miljoner och sådär, som fick betalas tillbaka och sådär. Det fanns inte på kartan.
Mm. Det var en skräll. Mm. Bra genomgång, Lasse. Det här måste Cardinale Granqvist, det här måste vi spara.
Och nu kom det besked om Zlatan också här.
Ja.
Att det är en sträckning i vardagen. Okay. Kan vara tillbaka om ungefär en månad.
Men om vi tänker oss att Serie A kommer att spela kanske ett, ja, det blir ju, vad är det, 2 månader kvar kanske av serien. Eller?
Ja, då kan jag missa, om det nu skulle bli så att de kommer igång den 13 juni så lär han ju kanske inte vara med då på start. Men då bör han kunna hinna spela. De kommer ha ett extremt späckat spelschema som vi pratar om. Och även italienska, den 1 juli är det ju italienska kuppen semifinaler. Då möter de ju Juventus.
Just, aha, i turen. Mm. Om han är tillbaka vid återstarten den 13 juni så är det en
skräll.
Bra. Nu ska jag hämta kärlekspåsen.
Det är nog en skräll igen. Det är nog en skräll igen.
Ska vi se vad det står på den lappen. Jennifer.
Klistrat ihop sig lite. Men... Badminton.
Badminton. Badminton. Inte det gjort? Nej.
Fjäderlätt, det är ju rimligen en sport som borde ges ganska stort utrymme också i coronatider. Mm. De tävlande står ju onekligen en bit ifrån varandra, åtminstone med social distansering, till och med vid en nätduell. Är det inte spontant när du drar badminton och så tänker man så här, hälsena.
Ja.
Alltså hälsena, ja. Går ju, alltså det är tjong, tjong, tjong bland alla de här medelålders.
Men jag är ingen racketspelare. Allt varit dålig på allt med racket. Bara på bollsporten, men ingenting som inkluderar racket.
Badminton tar vi nästa vecka. Jag tänker på Thomas Kihlström och Nora Perry. Kommer du ihåg det?
Ja, på 80-talet. Och det var något danskt mixed par var väl, som var så otroligt bra också.
Badminton.
Men det var också säkert någon hovan, någon sån där, va? Är inte det är väl asiatiskt så det smäller om det, badminton.
Ja, verkligen. Stor sport.
Indonesien.
Ja, många utövare i världen. Nu ser jag att Jennifer behöver ta kontakt med sina olika redaktioner, vilken du nu är, för att landa det här med Ibrahimovic. Så vi tackar för besöket i sporthuset.
Tack själva, det var jättekul att vara här.
Verkligen trevligt att du dök upp igen. Mm. Vi hade ju lovat att komma till dig i Italien och snicksnacka lite över en pasta. Men det kom lite stängda gränser emellan. Men om de svingar till det här och man kan se sig utan ansiktsmask, för det är knepigt att käka då. Så,
ja, men när du käkar får du slippa mask.
Då slipper, tack. Ja. Då får man se fram emot det.
Ja,
det,
ni är jättevälkomna allihop.
Och vad var det, heter kärleksbombning?
Una bomba d'amore.
Una bomba d'amore från oss till det, från alla sporthuset vänner till dig, Jennifer. För det arbete du gör kopplat till corona och så.
Tack, verkligen.
Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det sportfilmer med mer och badminton och mycket annat på gång. Och så får vi se om idrotten har öppnat upp.
Ja, vi tackar för idag.
Tack så mycket.
Tack. Tack, tack.
Hej,
hej,
då.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.